Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
I Danmark blir det nu förbjudet att offentligt bränna Koranen och andra religiösa skrifter. Beslutet fattades idag av det danska folketinget.
Men tyvärr så har regeringen valt att inte öppna för att utreda den typen av frågor. Och det sätter Sverige i ett farligt läge.
Jag tycker inte att man ska vara orolig överhuvudtaget. Men man ska vara i akt på det som händer runt omkring.
The only thing better than Sweden as a friend... is Sweden as an ally.
Sveriges regering har ingått ett historiskt avtal med USA:s försvarsmakt.
Den internationella studien PISA som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap är dyster läsning för Sverige.
Ja, Danmark förbjuder bränning av både koraner och andra religiösa skrifter. Påverkar det oss i Sverige? Lev livet som vanligt, säger polisen. Men kom ihåg att terrorhotnivån är hög, säger Säpo. Amerikanska trupper på svensk mark kan bli verklighet. Kan ett försvarssamarbete bli så djupt att det trumfar ett NATO-medlemskap? Och opinionsmätningar anses kunna spela en roll för vissa väljares partival. Och kvartals avslöjande i veckan har satt ljuset på institutens mätmetoder och transparens. Svenska skolan, resultaten sjönk igen. Svenska 15-åringar har svårt med läsförståelse. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna alla ni som lyssnar på veckopanelen och välkomna mina tre panelister. Välkända alla tre. Inga-Britt Alenius, omutlig sanningssägare och bland annat kolumnist i Svenska Dagbladet. Hej och välkommen.
Tack så mycket.
Håkan A. Bengtsson, politisk journalist, vd för Arena-gruppen. Hej Håkan.
Tack.
Och Lars Leijonborg, senior rådgivare för detta folkpartiledare. Välkommen Lars.
Tack.
Det har som vanligt varit en händelserik vecka och allt oftare visar det sig, finner jag, att många händelser hänger ihop med varandra.
Efter en 5 timmar lång debatt röstade danska folketinget igenom den så kallade koranlagen, alltså förbud mot att skända heliga skrifter på offentlig plats. Bra för Danmarks säkerhet, säger regeringen. Dåligt för yttrandefriheten, säger oppositionen.
Från SVTs nyhetsrapportering. Med 94 röster mot 77 antogs nya lagar som innebär att det blir förbud mot att behandla religiösa skrifter på olämpligt sätt och på offentlig plats, bland annat då att bränna dem. Det är alltså den danska regeringen bestående av partierna Socialdemokraterna, Vänstre och Moderaterna som står bakom den nya lagen som av en del betecknas som ett hädelseförbud. Nå, vad säger ni i panelen om det danska förbudet som börjar gälla vid nyår? Inga-Britt?
Jag tycker att det är sorgligt och att det är förfärligt. Yttrandefriheten är på något sätt basen för demokratin. Och dessutom så hjälper inte ett sånt här förbud mot just att skända koranen, bränna den eller slita den i stycket. Det finns ju 100 andra sätt att kränka de här människorna som är så lättkränkta. Det handlar ju om att vi ska försöka blidka de här OIC-länderna. som står bakom den så kallade Kairo-deklarationen. Och vilka är de här länderna? Jo, det är ett 50-tal muslimska länder i världen som inte accepterar FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, för de har egna mänskliga rättigheter. FN-deklarationen bygger på individens rätt, medan däremot Kairo-deklarationen bygger på familjens rätt. Och man har andra uppfattningar om människors rättigheter. Då kan man tänka sig, det handlar inte om att, det handlar om att ge kvinnor en särskild låg position, homosexuella. Man har inte heller intresse av yttrandefrihet.
Danska beslutet, Håkan, vad säger du?
Jag tycker man ska vara försiktig med att ändra yttrandefriheten. Att bränna religiösa skrifter, att bränna böcker i allmänhet är förfärlig handling. Men man måste komma ihåg också att de här bränningarna har kommit till för att provocera, och det är också faktiskt osäkert vem som egentligen ligger bakom detta. Det finns i alla fall i min värld ganska mycket otydlighet kring detta. Och att då i en väldigt problematisk situation, för Sverige handlar det också om NATO-medlemskapet, att då ändra de här reglerna för vad man får säga och göra är väldigt problematiskt. Och jag tror att det är förhastat att nu göra den typen av förändringar. I så fall behöver man lång tid på sig för att utreda konsekvenserna av det. En gång så avskaffar vi ju den lagstiftning om hädelse och smädelse som bland annat handlade.
1970?
Ja, det är 50 år sedan drygt, va? Och det var en ganska lång process bakom det. Och att under den här, får man säga, akuta krisen göra den här typen av förändringar tycker jag inte är lämpligt.
Det var en radiosketch 1964, vad jag förstår, som liksom var upprinnelsen till att man tog bort det här trosfrihetsbrottet. Mm. Lasse Månsson och Karl-Unne Sjöblom som skojade att man skulle kunna få nattvarden på bensinmacken och både kolla oljan och få kvinnornas förlåtelse samtidigt.
Och man kan ju
och de dömdes alltså för detta.
Ja. Och det är många lagar vi har haft i det landet som vi har avskaffat också som en del av vår frigörelseprocess. Men vad är nästa fråga? Ska det vara rätt, ska vi ha rätt att bränna en flagga från ett annat land exempelvis? Mm.
Och straffet för det här nya brottet i Danmark är böter eller upp till 2 års fängelse, och lagen motiveras ju med av den danska regeringen att man värnar landets säkerhet. Lars, är det inte så?
Ja, men ni talar om 50 år. I själva verket har vi ju diskuterat det här i 140 år. Det är 140 år sedan Strindberg åtalades. Han skrev också just om nattvarden i Giftas. Men han friades ju. Men efter det så har vi ju haft en lång debatt om just gränsen. Och jag är ju också skeptisk, eller minst sagt skeptisk, emot att brådstörtat falla undan för påtryckningar. De som har följt de här båda länderna, Danmark och Sverige, det är ju ganska fascinerande att det i Folketingets debatt nu framhålls Sverige som ett öppenhetens och principfasthetens föredöme.
Det säger de med överraskad min.
Ja, jag är mycket överraskad. Jag var ju med under den här Muhammedkrisen. Jag var ju partiledare då och föreslog att Sverige skulle göra ett stöduttalande för Danmark, men då var de mycket kaxigare än vad vi var. Sverige vågade inte göra något sånt stöduttalande, men flera av de inblandade nu var ju med då i Danmark, och där Arlas mejeriexport föll, och de är jättebekymrade, och vi har hela säkerhetssituationen, men jag tycker man ska vara mycket försiktig, och där har ju nu svenska regeringen har ju fått kritik så att säga för att den har gått för långt för att öppna för att koranbränningar ändå ska bli omöjliggjorda, men jag tycker den svenska linjen verkar rimlig.
Vi ska gå in på det svenska strax, men den här danska lagen enligt tidningen Politiken så innebär det alltså att det kommer att vara förbjudet att inte bara offentligt bränna koranen och andra religiösa skrifter. Man får inte smeta dem heller eller trampa på eller sparka heliga skrifter som Bibeln, Koranen, Toran och Veda. Man får inte heller riva eller skära en sådan skrift i bitar. Inte sticka en kniv i skriften. Det här är så från tidningen Politiken. Däremot kommer det att vara tillåtet att linda in heliga skrifter i en regnbågsflagga, men däremot inte i bacon. Man kommer fortfarande få slänga Koranen i en allmän soptunna, men bara om det görs på ett lämpligt sätt.
Nej, men det visar ju hur problematisk den här typen av lagstiftning är.
Jag är glad att du sa smeta och inte smäda. Det hade ju varit ännu värre, men det där låter ju inte klokt, och det vittnar väl om vilka... Ja, allt är ju förstås gränsdragningar. Allt är inte tillåtet enligt yttrandefrihet, men man hamnar ju väldigt svåra gränsdragningar.
Justitieminister Gunnar Strömmer säger till TT att Sverige ska vårda vår yttrandefrihet och vi bör inte gå samma väg som Danmark att rakt av förbjuda koranbränningar. Men de svenska socialdemokraterna säger något helt annat. Ni hörde kanske Ardalan Shekarabi här kort i löpet. Han tycker att den regeringen Kristersson står passiv och att vi borde faktiskt gå i den danska riktningen.
Det är väl en ny linje i så fall, för tidigare har han ju varit kritisk mot att lagstifta om det här, vad jag vet. Så att det återstår. Frågan är det retorik eller är det en ändrad linje? Jag vet faktiskt inte.
Socialdemokraterna vill ju antingen använda lagen om förargelseväckande beteende eller hets mot folkgrupp. Mm. Och jag uppfattar väl att det kanske kan bli en lag under det där, men de har inte velat använda ordningslagen, vilket regeringen vill göra.
Mm. Ardalan är ju jurist och det här verkar ju vara juridik på ganska hög nivå. För en vanlig tv-tittare så kanske skillnaden mellan att gå ordningslagsvägen och de här hets mot folkgruppvägen är inte kristallklart. För även regeringen syftar väl till att det så småningom inte ska bli tillåtet i Sverige att bränna koraner.
Och den svenska regeringen säger väl precis som den danska justitieministern Peter Hummelgård sa i torsdags, lagen innebär inte någon inskränkning av yttrandefriheten.
Men alltså det är ju en åtgärd i luften, kan man säga. För det finns som sagt 100 andra sätt att förelämpa och kränka profeten och Koranen. Men här... man kan skriva en dikt, man kan skriva en roman, man kan göra teckningar på det sätt som Charlie Hebdo gjorde. Och de här människorna blir kränkta av de islamistiska krafterna, de fortsätter ju att vara kränkta i 40 år.
En sak som är lite speciell här tycker jag, det är ju att den här lagen, det formuleras ju om vad man får göra på religiösa skrifter, men motiveringen är inte att undvika kränkning utan att höja säkerheten och motverka säkerhetsrisker. Det är liksom äpplen och päron här i den politiska retoriken.
Men det är då ett alldeles för smalt verktyg. För att om det blir förbjudet att bränna eller förstrimla Koranen, så finns det som sagt så många andra sätt att kränka.
Men precis som du sa i löpet och som Håkan var inne på, de här tre grejerna du tog upp från början, de hör ju ihop. Och det är klart, det finns ju de här som hävdar att Sveriges läge nu, det är ungefär som midsommarkrisen under andra världskriget, när Hitler, dels var han missnöjd med att det kom ut i Göteborgsposten eller Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, skrev elaka artiklar och ville ha indragning av dem, men dessutom ville han skicka trupper genom Sverige och så vidare. Vi har dels det här islamisthotet, men det är klart, Turkiet som är ganska, Erdogan är ganska islamistisk, och han är den som har vårt NATO-medlemskap som är vår trygghet mot Putin. Så att allt hör ju ihop. Men jag tycker ju den här vägen är den minst viktiga, så att säga.
Nej, men precis, under kriget så hade vi ju exempelvis transportförbud av vissa tidningar. Men och klart att i krig så kommer tvingas ofta länder att göra inskränkningar av olika slag, även i yttrandefriheten. Men vi befinner oss inte i ett krig faktiskt.
Precis. Ska vi efter för Erdogan? Det är ju skamligt.
Tidigare idag, fredag, hade justitieministern en pressbriefing om säkerhetsläget tillsammans med säkerhetspolisens tillförordnade operativa chef Fredrik Hallström och kommenderingschef Per Engström på NOA inom polismyndigheten. Vad fick då medborgarna veta om hur säkert eller osäkert Sverige är nu inför högtider och julhandeln?
Det är nuläget inte aktuellt med några förändringar av hotnivån, vare sig uppåt eller nedåt.
Och den ständiga frågan är, ska vi ge oss ut på konserter? Ska vi gå på julhandel med mera? Och vårt budskap är att fortsätt lev det liv ni har levt tidigare.
Och när vi kommer till rekommendationer så kan jag säga att det är otroligt svårt att ge rekommendationer till var och en och hur man ska förhålla sig till en nuvarande hotnivå. Och jag ska säga att det är nog viktigt att påminna sig om att vi har ett högt hot. Jag tror att vi kan ibland glömma bort den hotnivå vi idag har.
Jag tycker inte att man ska vara orolig överhuvudtaget. Men man ska vara, ge akt på det som händer runt omkring.
om det är någon som eventuellt ställer ifrån sig en väska eller något annat beter sig konstigt överhuvudtaget.
Per Engström här från Polismyndigheten sist, och ni hörde också Fredrik Hallström från Säpo. Jag lyssnade noga på tre allvarliga herrar på podiet i Rosenbad här, och jag fick klart för mig att bilden är flertydig. Polisen har koll, Säpo jobbar hårt, myndigheterna i Sverige är på tårna, säkerhetsläget är inte bra. Det finns risk för att de våldsbejakande miljöerna växer, men vi ska för guds skull inte glömma bort att julhandla som vanligt.
Men det är inte ett bra generellt budskap till svenska folket. Vad jag tror att de här personerna, de här tre representanterna för staten är rädda för, det är rubriker i pressen. Alltså att de säger saker som vidarebefordras i en rubrik i kvällstidningar som skrämmer människor. Alltså här får man ändå en nyanserad bild av, det är inte ofarligt, vi måste vara skärpta, men ingen vill säga att ni måste stanna hemma från julafton eller sånt, va?
Nej, men Säpos man sa ju också att han trodde att en del kanske har glömt bort att vi har ett högt hot.
Ja, men det är väl bra att han säger det.
Ja, Håkan, vad är din reflektion här?
Nej, men jag håller med Ingrid-Britt här. Alltså, något annat budskap är inte möjligt. Dessutom finns det inte någon 100% säkerhet mot ett terrordåd som inte ens Säpo har koll på. Nej, men vilka personer som ligger bakom det. Och vi kan inte ställa in teatrar eller sluta gå på restaurang och så vidare.
Men det var allvarligt redan när vi hade förhöjt hot tidigare. Det var ju inte ett bra läge. Nu är det högt hot, alltså betydligt närmare terroraktioner i Sverige. Är det då rimligt att vi ska leva som vanligt när vi har högt terrorhot?
Oh, men det är inte riktigt vad de säger. Alltså, det är ju det som är det nyanserade budskapet. Och det lämnar ju, budskapet lämnar oss med vårt egna omdöme om vi vill gå ut i julhandeln eller inte. Och att vi har blivit medvetna om att det faktiskt är lite farligare nu än vad det var för 2 veckor sedan. Jag tycker att man ger oss ett förtroende faktiskt.
Och då går vi in på nästa ämne, en historisk undertecknande i Washington.
Sveriges regering har ingått ett historiskt avtal med USA:s försvarsmakt. En stor förändring av svensk säkerhetspolitik.
Om Sveriges riksdag och den amerikanska kongressen godkänner avtalet så kommer USA att få obehindrad tillgång till 17 olika militäranläggningar runt om i Sverige.
Det skapar ju förutsättningar för att USA ska kunna vara i Sverige mer uthålligt och att det ska vara enklare för USA att komma till Sveriges stöd i händelse av att vi är utsatt för en kris eller ett krig.
The only thing better than Sweden as a friend is Sweden as an ally.
Från Aktuellt i veckan. Det skedde alltså i Washington i onsdags kväll. Försvarsminister Paul Johnson och den amerikanske försvarsministern Lloyd Austin skrev under avtalet om fördjupat militärt samarbete. Eller som det heter i dokumentets svenska rubrik, avtal om försvarssamarbete mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering. De två ministrarna möttes för undertecknande i Pentagon. Det här kommer alltså i december 2023, nästan 19 månader efter att Sverige lämnade in ansökan om att bli medlem i NATO. Lars Leijonborg, var hamnar det här avtalet i Sveriges moderna historia?
Ja, det är unikt och det är välkommet just med tanke på att det har gått 19 månader som du säger sedan vi ansökte om NATO-medlemskap och den ännu inte är beviljad. Och vi har ett internationellt, jag minns förra gången jag fick vara här, då pratade jag om det, att man måste apropå Ukraina-kriget också våga tänka så att säga worst possible case. Och det som har hänt sedan dess har väl tyvärr påmint ännu mer om det, att det kan komma ett läge där Ryssland får framgångar i kriget. Det talas om tipping point i andra lägen, men låt säga att Kina börjar stödja Ryssland mer aktivt och så. Att i detta omvärldsläge mera tydligt ha USA på sin militära sida, det är viktigt.
Håkan A. Bengtsson, Sverige har tillhört Partnerskap för fred i massor av år och mycket NATO-anpassningar har gjorts under ett par decennier. Hur stor skillnad blir det här?
Nej, men det är ett ytterligare steg naturligtvis, kopplat till USA, inte NATO ska vi komma ihåg. Jag tolkar det så här, att Sverige, kanske också USA, tror att den svenska NATO-ansökan kommer dra ut ytterligare på tiden. Det är inte något som tyder på att det kommer vara lätt, varken med Ungern eller Turkiet. Det är ett sätt för USA, indirekt NATO, att markera mot Ryssland, att USA garanterar Sveriges säkerhet. Och att USA också sänder en signal till de andra NATO-länderna, inklusive Turkiet och Ungern, om att Sverige ska bli NATO-land. Förbereda NATO för det. Det är ett steg egentligen mot NATO-medlemskap. Det som man också ska lägga till, tror jag, det är att många är nog oroliga för Ukrainas förmåga att försvara sig på lång sikt. Uppenbarligen har kriget kört fast. Den här motoffensiven har inte gett det resultat man hoppades på. Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare, sa häromdagen att vi måste förbereda oss på dåliga nyheter. Ryssland har flyttat sina tunga artillerier från Kaliningrad. Den ryska försvarsindustrin tuffar på. Vi vet av historien förmågan av hos Ryssland att mobilisera såväl mot Napoleon som Hitler och så vidare. Och jag tror det finns helt enkelt en oro för att Ryssland kan komma till en tipping point helt enkelt. Och då, vad är då nästa steg? Moldavien naturligtvis. Vi har de baltiska länderna. Och då kommer indirekt säkerheten i hela Östersjön in som en faktor. Gotland kommer vara en central säkerhetspolitisk punkt i det här sammanhanget. Så att man kan se det som trygghet naturligtvis.
Är det här bra med dina vänsterögon?
Ja, både och skulle jag vilja säga. Alltså, jag tror att de här baserna kommer ju bli NATO-baser den dag vi blir medlemmar i NATO. Så det, jag menar, i den meningen tror jag att det är en förberedelse. Men det, egentligen skulle jag säga att det är oroande. I grunden är det oroande. Ett oroande tecken på att det som inleddes med kriget kan vara början på en längre, större konflikt helt enkelt. Där USA och resten av väst ser Rysslands imperialistiska, långsiktiga, expansiva ambitioner tydligare.
Inga-Britt Ahlenius, hur tas det här emot i Kreml, tror du?
Ja, det har jag inte funderat på. Men Kreml sa ju när vi ansökte om medlemskap i NATO att det var inte så märkvärdigt etc. Man reagerade lugnt. Men jag tycker att det här är ett utmärkt spår och att, ska vi säga, höja vår försäkring, vidga vår försäkring i det vakuum som finns där vi inte längre kan se att vi omedelbart kan bli medlemmar i NATO. Därför tycker jag att det faktiskt är märkligt att SVT presenterar det här som att det är en stor förändring av vår säkerhetspolitik. Bakgrunden är ju det att Sverige har ansökt om medlemskap i NATO och den ansökan är ju uppbackad av en mycket stor majoritet i riksdagen. Vi har valt säkerhetspolitisk väg och frågan är vad gör vi nu i en period då förverkligandet av medlemskapet verkar dröja av olika skäl.
Vad säger ni om försvarsminister Lloyd Austins nästan svärmiska ord till Paul Jonsson om att det enda som är bättre än att ha Sverige som vän är att ha Sverige som allierad?
Oh, men det är ju vackert, men det är klart det är vi som svenskar, vi läser ju tidningarna och lyssnar på media och vi vet ju att ministern Austins regering kanske kommer att falla i valet nästa år och det vi måste också fundera på. Därför tycker jag så att säga att Europaspåret är också nu, jag har personligen alltid så att säga betonat NATO före något militärt samarbete inom EU, men och nu vill jag om EU vill jag då säga att ska vi ha försvar i Västeuropa så måste vi också räkna med våra brittiska vänner, så vi måste så att säga hitta ett större försvarspolitiskt samarbete i Europa, men så länge demokraterna vill, låt oss hoppas att Biden blir återvald, och då är det här naturligtvis enormt viktigt.
Nej, men klart att det är inte något attraktivt alternativ att det är Trump som kommer att besöka sina trupper i Sverige naturligtvis. Så där finns det ju en problematisk dimension måste jag säga. Men jag tolkar honom också som det är ju politisk retorik eller militär retorik. Men det är kopplat till det här säkerhetsperspektivet helt enkelt. Att ha Sverige som en del av ett samarbete, det är strategiskt. Även för USA.
Och det här avtalet ger alltså amerikanska styrkor möjlighet att befinna sig och verka på inte mindre än 17 regements- och övningsområden från Boden i norr till Revingehed i söder. Norge har ett liknande avtal redan, men det är bara 4 platser som amerikanerna får vara på där. USA kan med det här avtalet som grund alltså lagra stridsfordon, ammunition och vapensystem på svensk mark. Vänsterpartiet har betonat en viss omständighet i det här avtalet, nämligen att amerikanska soldater som är på svensk mark lyder under amerikansk lag och inte den svenska. De befarar att soldater och officerare skulle kunna begå brott av olika slag som skulle vara svåra att beivra. Det är ett bekymmer med Vänsterpartiets ögon. Vad tror ni om det?
USA är faktiskt en rättsstat, så det bekymret tror jag inte vi behöver lägga så stor vikt vid. Däremot tycker jag vi ska betona det som Håkan faktiskt sa för en stund sedan, nämligen att överenskommelsen med USA också är betingad av en mycket allvarligare syn på det säkerhetspolitiska läget i världen. Nämligen att ryssarna i Ukraina är mera framgångsrika och tänka sig att vända sig till ytterligare grannländer och också utgöra ett mycket tydligare hot direkt mot Sverige och mot säkerheten i världen överhuvudtaget, och därmed också väcka amerikanernas intresse.
Frågan om kärnvapen då, det är också någonting som alltid kommer upp, och det hörde jag också på i olika nyhetskommentarer igår. Norge har ju avtal, en särskild klausul om att Norge inte accepterar förhandslagring eller övning med kärnvapen. Vi har inga sådana förbehåll. Är det här ett besvärligt, Håkan?
Nej, men jag förutsätter att när vi väl blir medlemmar i NATO så kommer vi ha samma avtal som Norge. Det ser jag som självklart. Det finns ingen anledning om det skulle öka Sveriges osäkerhet i en krissituation som inkluderar kärnvapen definitivt.
Vi ska heller inte tro att amerikanerna är så särskilt intresserade av att sprida kärnvapen över världen. Vill man nog helst ha kontroll över själv.
Ja, det här har du kunnat lyssna på även som icke-prenumerant. Men nästa munsbit är bara för prenumeranterna. Det är förstås det smartaste man kan göra, att skaffa Kvartal Total. För det ger tillgång till alla våra poddar i deras helhet och alla artiklar. Om man prenumererar helår får man dessutom vårt eleganta årsmagasin. Så gör det på kvartal.se/prenumerera.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Svenska 15-åringar tappar stort i den globala kunskapsmätningen PISA. Resultaten har rasat i matematik och läsförståelse och är nu nere på samma låga nivå som för 10 år sedan.
Försämringen i resultaten vad gäller läsförståelse och matematik är dramatisk, och rekordminskningen är i samma storleksordning som tappet mellan 2009 och 2012.
Ja, det är ju något av en kunskapskollaps.
Skolminister Lotta Edholm kallar det för kunskapskollaps. För detta hörde vi Ekot och Rapport om PISA-mätningen den senaste. De är ju lite legendomspunna om den här PISA. Inte minst efter debaclet för några år sedan när Sverige hade exkluderat så många elever att resultaten blev förvrängda. Och mätningen som ju är gemensam för OECD-länderna genomförs normalt vart tredje år. Men den senaste försköts ett år på grund av pandemin. Och för svensk del gick det alltså rätt dåligt nu, ännu en gång. Vad säger Håkan, Inga-Britt och Lars om det här? Vad säger oss de här nivåerna?
Ja, du säger Sverige. Jag prenumererar på en nättjänst som heter Readly, så jag väldigt lätt kan läsa tidningar från andra länder, till exempel Tyskland och Storbritannien. Och rubrikerna i de tidningarna var ju exakt de samma som i svenska tidningar.
Men inte om Sverige då?
Nej, precis. Inte om Sverige. Och så, då tycks ju finnas någon gemensam förklaringsmodell. Och sen, du var väldigt outspoken här om resultatet 18. 18 som du då hade någon formulering om att det var helt felaktigt, och ändå är det med 18 vi jämför oss nu. Men just är man kvartalläsare dessutom, då har ju Gabriel Heller Salberg, heter han va? Salgren, förlåt. Han har ju rätt ut det ganska väl. Det tycks vara pandemin som är en del av orsaken. Å andra sidan har ju vi berömt oss av att vi höll ju skolorna öppna, så det borde kanske inte ha blivit så stor effekt. Men då har man ju å andra sidan det här bortfallsfrågan, apropå förra ämnet. Här var det ju då mindre bortfall. Man lät flera relativt nyanlända elever delta i det här provet. Så nej, men Sverige har problem med sin skola. Det är ju, och framförallt har vi ett stort integrationsproblem, och det här är en strålande illustration till det, så vi har mycket att ta itu med.
Är tappet i matematik och läsförståelse lika illa, tycker ni, eller är det en av dem som sticker ut?
Ja, där är vi ju tillbaka på 2012 års nivå. Medan däremot när det gäller naturvetenskap var det väl, så är vi
ungefär bättre. Samma, lite under bara.
Men vi ska ju komma ihåg att vi fortfarande ligger över OECDs genomsnittliga nivå på alla de här tre frågorna.
Alltså det med statistik är ju någonting, man kan hitta alla möjliga, men man kan också säga så här, 24% av eleverna i den svenska PISA ligger under grundläggande nivå i läsförståelse, alltså var fjärde.
Ja, men vi ligger fortfarande bättre än OECD. Men vi har ju uppenbarligen ett, ska vi säga,
ja, just den andelen är högre, tror jag, än många andra.
Och det är ju det som är det oroande. Det är ju inget vi kan vara nöjda med, naturligtvis. Men det, paradoxen är ju här att PISA generellt skyller ju på pandemin. Men som Lars var inne på, så höll vi ju skolorna högstadiet öppet. Så vi borde i så fall av det skälet inte utvecklas så negativt.
Å andra sidan så var det ju många lärare som var sjuka och inte fick komma till skolan. Det var elever som var sjuka. Det växlades mellan online och fysiskt. Det vill säga, det var ju inte liksom business as usual i svenska skolan.
Men det kan ju vara andra orsaker. Det var OECD själva har kommenterat med i att vi skiljer ut oss jämfört med andra skolor i mätningarna vad gäller stök och bristande disciplin i skolorna.
Ja, det är fler som kommer för sent.
Ja, precis.
Frank också.
De kommer för sent och det är oroligt i klassrummen. Eleverna får bolla sina mobiler och deras uppmärksamhet dras ifrån undervisningen. Alltså, där skiljer vi ut oss väldigt spektakulärt från övriga länder i Europa. Det pekade OECD särskilt på.
Men jag tänker också så här att det här med språk exempelvis, att kunna läsa och skriva och att räkna är ju fundamentalt. Och just det skrivna ordet, så lever vi i en kultur numera där bild och ljud, inte minst via sociala medier, är mer betydelsefullt än skriven text eller böcker. Och det är en särskild utmaning som vi på något sätt måste förhålla oss till i skolan. Sen kan man ju ändå inte liksom undgå att kommentera DN idag som konstaterar att betygen har gått upp men resultaten har gått ner. Det vill säga betygsinflationen. Och det för mig in ändå på frågan om marknadsskolan. För en aspekt av det här ökade klyftorna mellan olika delar av landet, olika delar av städer och så vidare. Det vill säga de som klarar sig bättre och de som klarar sig sämre. Jag läste Gunnar Wetterberg som tyckte att var väldigt kritisk till friskolorna. Men och exempelvis föreslog att gymnasierna skulle upphandlas istället på regionnivå istället för skolpengar. Jag tror ändå att de politiska partierna gemensamt måste ta sig an det system som vi har som inte är... Det skapar för stora problem av olika slag. För mig är skolan en institution som ska finnas under längre tid. Som bygger på personal och kunskap, institutionell kunskap som traderas av de som jobbar där till eleverna. Och därför kan man inte ha en situation där liksom valfriheten innebär att plötsligt lägger man ner en skola och så startar man på annat ställe. Politiken och staten måste ta ett större grepp över skolan igen. Det innebär inte att man ska avskaffa alla privata skolor, men det måste ändå vara en annan form än det här skolpengssystemet.
Långsammare, mer konservativt ska det vara, låter det som?
Ja, jag som trots att jag har hjärtat till vänster så tror jag att det finns en bra slutsats att man ska inte göra radikala förändringar för snabbt helt enkelt. Man ska tänka igenom det, göra det strukturerat och genomtänkt och inte förstöra saker som funkar bra.
Skolan är ju nationell klenod. Nu har vi överlåtit den till kommunerna. Och det betyder egentligen att det är amatörer som tar sig an skolans styrning. Jag menar, precis som Håkan säger, alltså staten måste ta ett mycket större...
Nu är inte kommunerna här och kan försvara sig.
Ja, amatörer vill jag inte hålla med om faktiskt. Men
politikerna är ju amatörer.
Ja.
Ja, du menar politikerna?
Ja, alltså kommunpolitikerna är ju amatörer.
Fast det är ju tjänstemännen som styr,
ja,
det där.
Men, ja, det är så värre.
Ja,
alltså, men staten måste ta ett större ansvar för det som verkligen är en nationell klenod.
Det håller jag med om. Ja,
jag var ju med på den där tiden, och först så genomförde ju Göran Persson under våra stora protester kommunaliseringen, men sen när vi kom till då 91 då gjorde vi två reformer, och apropå att Håkan använder ordet marknadsskolan, vi införde ju friskolor, men den andra delen som kom ungefär samtidigt, det var ju valfrihet, och jag väljer att tolka dig så att du visserligen talar om friskolor, men det du väl egentligen är bekymrad över, det är den här möjligheten att välja. Och det är ju där betygen, så att det här med betygsinflation, även de kommunala skolorna är ju beroende av att människor väljer dem. Och då, hur ska man lösa detta? Jo, då är det ju bara det att vi måste hitta system som gör att betygen blir mera likvärdiga och rättvisa, så att säga. Och det är inte så lätt. Därför när jag har själv varit med och driva, så att säga, att det måste vara mera statliga riktlinjer. Nackdelen med det är ju att man också centraliserar undervisningen, så att säga. Om alla vet att det är någonting som kommer att komma på provet, då är det det man undervisar om. Så det är inte idealiskt. Men om vi nu ska ha kvar ett valfrihetssystem, som Håkan antyder att även du tycker vi ska ha, då måste betygen bli mer rättvisande.
Ja, men valfriheten är inte absolut. Det vill säga att det är inte någon som garanterar att om du söker en viss skola att du får den. Det kanske... Platserna är redan upptagna av de som har sökt tidigare. Kombinationen av valfrihet och etableringsfrihet, det är det som är problemet. Jag tror att man behöver ett annat system helt enkelt. Och nu har vi ju en konstig modell, det vill säga att kommunerna har ansvar för det. Och sen så kan på statlig nivå så sker kontrollen. Och vi har ju ett antal exempel. Vi har då en muslimskola som stängdes ner exempelvis häromdagen. Och vi har också ett problem med kriminalitet. Så att alltså, alarmsignalerna är så stora. Så att om jag skulle säga någonting, de politiska partierna måste ta sig samman och hitta ett långsiktigt lösning för skolan som gör att den här modellen med skolpengen som är kombinationen av valfrihet, som jag tror... Vi ska ha valfrihet, men det kommer aldrig kunna vara absolut.
Komma samman, säger du. Nu hör man ju från till exempel skolministern. Hon talar ju med viss kritik om friskolesystemet nu, vilket man inte gjorde tidigare. Finns det en chans, tror du, Håkan, alltså att det skulle kunna bli en så kallad blocköverskridande uppgörelse i den här frågan?
Ja, men problemen är så stora, så alla måste ju prata om det. Men de måste också hitta modeller som gör att du kan få bort de här avviktssidorna som vi har. Och det är klart att där måste höger och vänster, de stora partierna, hitta och släppa en del av sina ideologiska käpphästar. Och tyvärr tror jag att än så länge så har de borgerliga partierna varit allt för kära i sina så kallade reformer från 91 och framåt för att våga ta tag i det här. För att det är som att Socialdemokraterna hade sina klenoder en gång i tiden. Nu skulle jag hävda att de borgerliga partierna har sina klenoder som man inte vågar överge, för då tror man att man har förlorat sin historiska mission.
Det är december 2023. Vad hände för precis 10 år sedan? Ja, det var Nobelveckan förstås, det är alltid så här dags på året. Men det var också födelsedag för en ny term i samtidsdebatten, åsiktskorridoren.
Men ändå finns det då de som talar om att vi aldrig har haft ett snävare debattklimat än just nu i Sverige. Och Henrik Oskarsson, du har myntat begreppet åsiktskorridoren. Vad menar du med den?
Ja, jag menar att det finns en hel del åsiktsyttringar som är rätt vanliga i befolkningen. Det vet vi ju från opinionsmätningar, som kanske inte alltid finner representation i den offentliga debatten och inte hittar hem till tydliga representanter.
Kan du ge några sådana exempel? Vad är det som inte får plats in i den där korridoren?
Ja, alltså det finns ju folk har mängder av åsikter om allt från vindkraft till skolavslutningar i kyrkan. Bara för att ta två exempel. Och ofta så kan man se att de här åsikterna kanske visserligen syns, men de blir direkt nedslagna i en väldigt digital debatt där man antingen blir dissad eller hissad. Det blir bu eller bä, väldigt digitalt, och det är lite jobbigt, och om man har avvikande åsikter så får man aldrig några möjligheter att utveckla, och vi får aldrig i den här nyfikna debatten varför tycker människor som de gör. Och det är ju det som en opinionsforskare som jag själv tycker är spännande och intressant. Människor tycker alla möjliga saker, men får väldigt sällan tillfälle att faktiskt bryta sakargument mot varandra. Man lär sig ganska lite när man följer en svensk samhällsdebatt idag, för att det är väldigt mycket bara sekundsnabba avfärdanden av åsikter som sticker ut lite grann. Och det blir en väldigt dålig debatt. Vi lär oss ganska lite.
Det här var från SVT-programmet Debatt under mediedagarna på Svenska mässan i Göteborg i mars 2014. Och det var alltså statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson, som vi nämnde tidigare också, som myntade begreppet i en blogg. Hans definition av åsiktskorridoren var den här: den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan att behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd. Och det framgick då i den här tv-debatten som han var med i då 2014 att det inte alls var okontroversiellt att tala om en åsiktskorridor. I kritiken mot det ordet var bland annat att det var främst nazister som uppskattade att den här termen kom till. Ja, vad säger ni panelister? Åsiktskorridoren, som sagt, som begrepp fyller 10 år just nu. Fanns det en sån korridor, Lars?
Ja, begreppet är 10 år, men företeelsen är ju betydligt äldre. Det råkar jag ju själv ut för i början på 2000-talet när jag talade om integrationsproblem och det här språkkrav och sånt där, och blev ju kallad väldigt mycket fula.
Fick du diagnoser om ditt mentala tillstånd?
Ja, det kan man ju nästan säga. Och jag tror ju det här åsiktskorridoren är förödande på många sätt, precis som han utvecklar. Det för inte samhällsdebatten framåt, det föder ett hat i stora grupper i samhället där man känner att ens åsikter inte får komma fram och bli värderade på ett rimligt sätt. Sen finns det förstås åsikter som även jag tycker ska bli neddebatterade så kraftfullt som möjligt. Med rasism och nazism och dödsstraff och allt möjligt. Men att Sverige har en tendens att ta till storsläggan alldeles för tidigt och alldeles för ofta, det känner jag väldigt starkt för.
Håkan?
Jo, men jag tror varje tid har sin åsiktskorridor. Och man skulle önska att... Och att man lätt avfärdar folk som har åsikt som man inte gillar med bara utan att diskutera sak. En annan reflektion man kan göra är att Sverige är ett ganska litet land och att vi har bara en åsiktskorridor i taget. Och det är klart att det fanns ju en tid då ingen vill diskutera utmaningarna med invandringen, integration som du är inne på, Lars, eller problem med brottslighet eller och så vidare. Och nu har vi en annan typ av åsiktskorridor, skulle jag vilja säga.
Vad är det nu då som man...
Ja, nu pratar man inte om det positiva med invandringen. Bara problemen, skulle jag säga. Trots att arbetskraftsdeltagandet ökar.
När får man höra okvädningsord om man skulle säga att det finns fördelar med invandring?
Ja, det skulle jag nog säga faktiskt. Det skulle jag säga att det är nästan omöjligt att få igenom i diskussionen idag. Så att jag skulle säga att vi har bytt åsiktskorridor. Faktiskt. Och även med brottsligheten, för tidigare fanns det den goda sidan av saken, vi ska vara snälla, och nu är det bara hårda straff som är lösningen, trots att det finns mycket som tyder att det inte är så enkelt. Tidigare var vi mot kärnkraft, mer eller mindre alla partier, nu pratar alla om kärnkraft, så jag menar, det svänger ganska...
Men du säger i alla fall inte här att det är en högeråsikt att det finns en åsiktskorridor, för det sa väldigt många till vänster då, 2013-2014.
Nej, det tycker jag inte man kan säga. Redan Antonio Gramsci på 30-talet att prata om hegemoni.
Så att delmängden av den där, menar du?
Ja, det skulle man kunna säga. Det är en del av liksom de etablerade åsikterna för en viss historisk period, ja.
Vi har inte bara en åsiktskorridor, vi har ju under perioden haft många åsiktskorridorer. Och jag skulle vilja säga att socialdemokratin var ju kritisk eller stod för kritiken för de mera fria... alltså, det finns en risk att, att socialdemokratin som så länge har haft regeringsmakt och dominerat etablissemanget ser varje typ av kritik som en kritik mot socialdemokratin själv, eftersom man har varit ansvarig under lång tid för att genomföra saker. Och det tror jag spelar en roll. Alltså vi pratar, kan ju prata om den centrala zonen. Det vill säga, vem är det som bestämmer vad man får diskutera? Vem är det som sätter formulerar problemet? Och därför är jag inte så förvånad över att, att kritiken mot existensen av åsiktskorridor kom från vänster eller från socialdemokratin. Man känner sig trängd när det kommer en kritik, och man känner sig själv särskilt utpekad. Därför är det så himla intressant nu att omprövningen av åsiktskorridorerna kommer från socialdemokratin nu, som går tillbaka och analyserar de här perioderna.
Men när det sker en sån här förändring, korridoren förflyttas eller nya frågor blir så att säga icke okej att ens diskutera, är det politikerna som gör den, utför den förflyttningen, eller har medierna en lika viktig roll? Alltså, hur går det till? Vilka aktörer är det som styr?
Jag tror att medierna spelar en väldigt stor roll och driver politikerna framför sig.
Och medierna är ju inte riktigt, beter sig inte, det är ju liksom lite heterogent ändå.
Ja, nej, medierna...
är det några medier som har en större makt här?
Kvartalspodden heter det.
Alltså, är det vi här? Är det panelen som...
Jo, men det finns ju ett ord numera, kommentariatet, och just nu tillhör ju vi fyra i det här rummet den, så att säga.
Tala för dig själv.
Ja, men inte minst du, Staffan, det är du som har valt ut ämnena här som vi talar om.
Aha, okej. Okay. Den som sa att han var...
Okay. Ja, precis. Mm.
Men för att återkomma till det här med att det är bra att det här finns flera åsiktskorridorer som har drivit olika perspektiv. Den borgerliga sidan såg ju länge socialdemokratin som det stora maktideologiska parti som dominerade debatten. Från socialdemokratiskt håll så tyckte man ju att det var de borgerliga medierna som dominerade, som var mot den. Så allt beror på vilket perspektiv du har. Men en demokrati måste tillåta och respektera och befrämja olika perspektiv. Men poängen tycker jag med åsiktskorridoren är att det finns en tendens i den politiska debatten att man inte vågar ta debatten i sak, utan man liksom viftar bort argument för att du är ju sån och så vidare. Så tolkar jag det som Ekengren sa då. Och det tror jag är en lärdom för alla politiska partier att vara lite mer saklig, lyssna på din motståndare och våga liksom se bortom ditt eget argument.
Jag kommer ihåg en fras som man hörde rätt mycket för 10 år sedan. Det här visar vilken dålig människosyn ni har. Kommer du ihåg det? Istället för att ta debatten en sak.
Ja, precis.
Du har en dålig människosyn. Kom.
Men hur har vi kommit dit? Alltså... Regeln för den goda diskussionen är ju att du ska lyssna på din motståndares bästa argument. Varför har vi kommit därhen att man kastar ut det här att du har en dålig människosyn, du är omoralisk etc. Varför har vi kommit dit?
Och Ekengren och Oskarsson sa ju då i det här lite stökiga debattprogrammet från Göteborg då att om man inte är nyfiken på hur en person har kommit fram till en åsikt som man inte alls delar, så lär man sig ingenting av debatten. Och det lät ju som att han inte tyckte att medierna motverkade den där tendensen, utan snarare medverkade till det. Men har det blivit bättre nu då? Är det bättre 2023? För ni tyckte att det var nya åsiktskorridorer, eller har det blivit taket något högre?
Återigen till media tycker jag. Alltså där man ska diskutera inrikespolitik, så har vi ju det här programmet i radio som heter Det politiska spelet. Alltså det blir ju ingen diskussion i sak, man värderar inte argument, utan man diskuterar utifrån partiernas positioner och vad man vill vinna i det korta perspektivet.
Men de är lite ironiska bara med namnet där, för de sitter
men det är det minuter. De diskuterar. De diskuterar det politiska spelet, inte innehållet eller argumenten. Och det är ju en väldigt ytlig diskussion, mycket skratt etc. Jag saknar verkligen CNN och BBC för att diskutera inrikespolitiska frågor.
Jag uppskattade mycket en bok av Åsa Lindeborg som heter Året med 13 månader. Hon var ju en del av, kanske är fortfarande en del av det här, som kulturchef på Aftonbladet var hon ju. Jag avskydde hennes åsikter då. Men just när hon berättade om MeToo perioden. Och det ironiska är ju att hon själv var inblandad i en av de mer uppmärksammade felgreppen under den perioden. Men hon skildrar ju så att säga inifrån hur stämningen var och hur det ledde väldigt fel på ett antal tillfällen. Så flera bekännelser av den typen tror jag är jättenyttigt.
Vi ska ju inte behöva några bekännelser.
Nej, helst inte, men jag, som Staffan antyder, risken är väl att efter nästa drev kanske vi har något liknande, eller under nästa drev.
Har mina damer och herrar förberett veckans person eller ord? Svaret är ja. Håkan, kan du börja?
Ja, det är prins Charles. Rättare sagt hans slips. För att han var ju och höll ett av de
fasta.
Nej, för kung, förlåt, han är kung nu med. Han höll ju tal i Dubai på klimatkonferensen, och på sig hade han då en blå slips, ljusblå, ljus, vitblå med Greklands, många grekiska flaggor på, och han blev då fotograferad tillsammans med premiärminister Sunak. Och det har blivit en stor politisk grej av det, för att Greklands premiärminister var ju i England. Och innan han skulle träffa Sunak så var han i BBC och krävde återigen att Paternofrisen ska komma tillbaka till Grekland. Och då blev Sunak så arg så han ställde in möte, så han fick aldrig åka till Tendowny Street. Och det blev en stor katastrof i relationerna mellan Grekland och England. Och då är det många som tolkar det som politisk markering. Och det kan också finnas en koppling i och med att hans pappa Philip var ju grekisk börd. Han föddes själv i Korfu.
Gud vad komplicerat.
Ja, men jag, han har ju många slipsar. Så att det är en händelse som ser ut som en tanke att det var en politisk markering mot premiärminister Sunak. Okay. Det är min veckans händelse.
Kung Charles och dennes slips.
Ja, jättekul tycker jag.
Ja, bra. Inga-Britt, vad har du?
Jag har funderat mycket på veckans namn. Man vill ju helst välja någon så här positivt. Va? Och jag tänkte på Daniel Ståhl och jag tänkte på Nikki Haley som nu äntligen utmanar Trump. Och, men det är svårt med positivt namn tycker jag. Och då stannar jag för någonting annat, nämligen Greta Thunberg. Andra om till varnagel och henne till efterrättelse. Der Spiegel har ju skrivit väldigt tydligt om hur man ser på Greta Thunberg idag. I Sverige så har inte media egentligen diskuterat hur det ser ut idag. Det är upp som en sol och ner som en pannkaka. Men i morse så har ju Paulina Neuding en väldigt intressant artikel i Svenska Dagbladet tycker jag. Och jag väntar mig att jag skulle få en genomlysning nu av svenska media av det här fleråriga projektet eller det här kringresande sällskapet. Och ska vi säga det här fenomenet nästan av hysteri och religiösa övertoner. Mm. Så att jag vill säga, alltså Greta Thunberg är veckans namn för min del.
Tackar, och Lars?
Jag var inne på ordet snö. Jag tycker det är lite häftigt att också södra halvan av Sverige nu har haft en ganska lång period av snö. Men jag antar att vi har ju en hel del lyssnare även i Norrland, så de tycker väl det är lite töntigt att säga att det är snö i Sverige, att det är någonting att uppmärksamma på vintern. Så att jag har, och eftersom nu Inga-Britt släppte Nick Haley, så vill jag ändå nämna henne. Det är den sista chansen för republikanska partiet i USA att återupprätta någon slags anständighet och respekt. Så chansen är liten, men låt oss hoppas på Nick Haley.
Varför inger hon hopp?
Ja, därför att hon möjligen skulle kunna besegra Donald Trump i republikanernas interna presidentvalskampanj. Eller process.
Därmed är veckopanelen till ända. Stort tack säger jag till er, Lars Leijonborg, Inga-Britt Alenius och Håkan A. Bengtsson. Tack ska ni ha.
Tack själv.
Och till er som inte kan få nog. Fredagsintervjun, doktorn i socialt arbete och regeringens utredare av socionomutbildningen, Mikael Ternfalk, intervjuas av Jörgen Wittfeldt. De talar bland annat om den eskalerande ungdomskriminaliteten, ett av vår tids allvarligaste problem, och samtidigt upprepas ständigt samma mantra: vi måste satsa mer på det förebyggande arbetet, men vad innebär det i praktiken? Och apropå PISA-fallet för svenska niondeklassare. Redan i tisdags skrev forskaren Gabriel Heller-Salgren om den senaste studien. Om man jämför lika med lika når svenska elever fortfarande toppen, skriver han i artikeln. Nu är det männen som diskrimineras. En ny, mycket omfattande studie av diskriminering på arbetsmarknaden visar tydliga förbättringar för kvinnor som söker arbete. Henrik Höjer reder ut om ett skifte som inträffade för 10-15 år sedan. Lars Åberg och researchen Johan Frisk beskrev i veckan hur Sverige under de senaste 25 åren har gett över 133 miljarder kronor i bistånd till de muslimska länder som nu driver kampanj mot Sverige. Många av de här länderna som har blivit mindre demokratiska på senare år kräver att svenskarnas yttrandefrihet begränsas. Ja, här kom koranbränningarna in igen. Läs den där genomgången. Det går att bomba bort idéer, det skriver Mellersta Östern-experten Anders Persson i en artikel i Kvartal. Det har gått historiskt att tvinga stormakter till kapitulation och att bomba bort idéer. Apropå det som sker mellan Israel och Hamas just nu. Och så våra artiklar om Novus siffertrixande av Kvartals Petter Ljunggren och Erik Lindberg. Först avslöjade vi att Novus har fabricerat siffror i SVTs väljarbarometer. Dagen efter kunde vi berätta att SVT efter det har begärt att få korrekta siffror. Rätt ska vara rätt, säger SVTs inrikeschef till Kvartal. Ja, det där var väl smakliga läs- och lyssningstips. Tack för idag och tänk själv.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.